Podplay. Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Och det är helt gratis att lyssna på. Nu finns alla avsnitt för hela säsongen på Podplay. Där finns bland annat ett avsnitt som handlar om Louise som berättar om sin pappa som är psykopat. Och där finns också avsnittet med psykiatriken Stefan Krakowski som berättar mer på djupet vad egentligen psykopati är. Så gå in och lyssna på podplay.se eller i appen Podplay.
Det var så tvära kast i hennes beteende hela tiden under det här bråket. Att från att vara helt galen till att slå sig själv, till att ta upp kniv, till att skära grönsaker, till att sätta sig lugnt på sängen och vilja reda ut saker och ting. Alltså det var så extrema kast. Och jag blev knäpp där och då. Jag förstod inte.
Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som berättar sin historia eller erfarenheter de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi prata om här. I Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. I slutet av varje avsnitt så är relationsexperten Mikael Larsen med och analyserar gästens berättelse. Jag heter Emily Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Simon. Välkommen hit. Kan du börja med att presentera dig lite kort?
Jag heter Simon, 25 års ålder, bor i staden jag växte upp i.
Hur kommer det sig att du vill vara med i podden?
Jag har en egen erfarenhet, likt andra avsnitt jag har hört på genom Älskade psykopat-podden. Och vill gärna ge tillbaka eftersom den har hjälpt mig så pass mycket.
Vad är det din historia handlar om?
Jo, jag träffade en tjej på Tinder som tog mig med storm. Och egentligen så brast det ut i att vi avslutade ungefär ett år efter vi hade träffats. Där jag var med om en del psykisk och fysisk våld i relationen. Den första träffen ägde rum cirka en vecka efter att vi hade matchat på Tinder. Jag hade väl egentligen inte någon tanke på att gå in i något långvarigt vid denna tiden. Utan jag såg det hela som en rolig grej. Och när vi väl såg så slog det gnistor direkt om oss. Det gick att ta på stämningen. Det var väldigt spänt mellan oss samtidigt som det var en längtan efter varandra. Vi hade jätteroligt ihop och träffen var väldigt, väldigt bra. Vi drack vin. Hon var intresserad av vin. Så jag tog fram en flaska rosé och vi bara snackade och lärde känna varandra. Trodde jag. Men det var... Hon var väldigt intresserad av att veta vem jag var. Jag fick själv inte så god insyn i vem hon var och vad hennes bakgrund var. Utan jag har väl aldrig riktigt varit med om det, att en tjej så framåt och vill veta vem du är och var du kommer ifrån. Vad du har för bakgrund. Men senare så förstod jag att det var hon fick mig till att öppna upp mig för henne. Och hon fick väl all den informationen som hon behövde. Och jag brottades lite väl med att jag inte riktigt fick ett grepp om henne. Det var lite mystiskt och intressant. Efter den träffen så tänker jag väl att shit, vilken tjej. Det här kanske kan bli något. Och egentligen så tänker jag att det kanske är för bra för att vara sant. Men jag lyssnar inte på det, utan jag tänker, nej men henne vill jag träffa igen. Och det gör vi ganska kort därefter. Vi träffas med jämna mellanrum, cirka en veckas. Vi träffas på helgerna. ja, men vi fortsätter att träffas. Ganska intensivt när vi träffas. Det är fortfarande lika nytt och det pirrar lite i magen faktiskt redan då. Att det är väldigt intressant här.
Hur skulle du beskriva dig själv som person när du träffade den här tjejen?
Jo, men jag hade väl varit på Tinder ett tag när och jag tyckte det är roligt att träffa nya människor och lära känna nya personer. Och jag var väldigt stark i mig själv. Jag såg bara till mitt eget intresse, mina egna viljor. Hade ingen plan på att gå in något långvarigt, utan det var liksom bara en rolig grej för mig. Men det förändrades där och då.
Hur var hon till sitt yttre om du skulle beskriva hennes utseende?
Hon var väldigt vacker. Det liksom, ja, men det sken om henne när hon kom in i rummet. Hon tog verkligen plats i ett rum. Och var väldigt glad och framåt, precis som jag beskrev innan. Och hon la all energi på mig. Det tar mycket energi. Man brukar väl säga att om man träffar människor så vill man både få och ge energi. Men det känns på något sätt så tog hon all min energi på helgerna. Och därför kändes det väl väldigt intensivt när vi väl träffades. Ganska snabbt så öppnade jag upp mig själv och hon fick veta en hel del om mig. Som jag aldrig hade tänkt berätta för egentligen någon.
Om du skulle beskriva hennes taktik och beteende för att få dig att öppna upp, vad var det som gjorde att hon lyckades med det?
Det var väl egentligen att hon gav sig väl inte riktigt med ett halv förvirrat svar, utan hon ville verkligen veta allt. Vid det här laget så visste jag att hon hade väldigt bra kontakt med sin syster och sin bror, men att det var något lurt med hennes föräldrar. Hon hade inte så bra kontakt med dem, om jag förstod det rätt. Och jag vågade väl egentligen inte fråga varför, om föräldrarna hade gått bort eller liknande, utan det var fortfarande ganska tidigt. Så att jag väntade lite, men det var någonting som inte stämde. Ibland så brukar jag skratta för mig själv, för hon hade en väldigt rolig självbild. Hon såg ner på folk och tyckte väl egentligen att hon var störst, bäst och vackrast. Så att jag tyckte det var väldigt roligt ibland och kunde skratta för mig själv. Men sen, jag struntade i det. Jag tänkte, ja men alla har väl sina brister. Men ja, det kunde jag skratta åt ibland för mig själv. Att hennes självbild var ganska komisk ibland.
Visste du något om hennes vänskapskretsar?
Det visste jag inte just då. Hon sa att hon ville vänta med att presentera mig för sina vänner och liknande, vilket jag respekterar. Att det skulle ta tid. Jag var själv mån om att det skulle inte gå så speciellt snabbt. Men till slut så fick jag träffa hennes vänner. Och första gången jag träffade hennes vänner var också första gången som jag upplevde fysiskt våld i relationen. Jag är ganska öppen om mig själv och tycker om att ta plats i rummet och bjuda på mig själv. Så att jag hade väldigt, väldigt roligt med hennes vänner. Och jag tror inte riktigt hon tyckte om det. Så där och då så, av någon anledning som jag inte ens förstår idag, att hon lappade till mig i huvudet. Så tänkte jag, blev väldigt chockad. För att det var ingen sida jag hade upplevt tidigare. Det kunde vara att jag drog något skämt med hennes kompis och hon uppskattade inte det skämtet, skulle jag tro, och lappade till mig. Det var framför faktiskt hennes vänner där och då, och jag kollade runt på dem och såg att de sa ingenting, och jag försökte ta in rummet och se vad är detta, för jag var väldigt chockad. Och den reaktion jag fick av hennes vänner var precis som att, ja men detta är normalt för henne. Det var precis som att de var lite rädda för henne. Det blev knäppt tyst i rummet. Och jag egentligen tog avstånd från henne där. Och hon förstod väl lite vad hon hade gjort. Och försökte väl söka lite närkontakt. Men jag ganska lätt avvisade henne. Liksom att jag tänker inte göra en scen här med hennes vänner. Men vi tar den när vi kommer hem. För att jag var fortfarande lite i chock. Här har det gått 5 månader.
Hade ni inlett en relation vid den tidpunkten?
Yes, vi inledde en relation efter 3 månader. Detta var den stora vändningen. För detta var det stora efter att vi hade blivit ett par. Som verkligen, jag insåg lite att det är någonting som inte stämmer. Vi kommer hem från hennes vänner. Jag tänker, ja men vi, det var knäppt tyst i taxin på vägen hem. Det var ganska komiskt att det var så knäppt tyst. Men jag tänker, vi tar den och kommer hem. Jag hinner inte stiga in genom dörren innan hon går till attack mot mig. Och börjar anklaga mig för saker och ting. Och verkligen skriker. Och det är ganska lyhört i min lägenhet. Så att jag blev lite chockad där då också. Liksom att jag blev tagen på sängen. Jag tänkte ta och prata med henne lugnt och sansat. Men hon river upp stämningen direkt. Med börjar skrika och kasta runt saker och ting i lägenheten. Och går väl egentligen till attack där mot mig då. Men jag är ganska mycket större än henne. Så att jag försöker väl avväpna henne lite. Och försöker få ner henne i varv så vi kan prata. Som två lugna människor. Men jag börjar ju skämmas lite där och då när hon skriker bara så. För jag vet ju att grannarna hör. Så att det blir liksom, jag försöker gå och kyssa henne. Så att hon kommer ner varm. Men jag märker att det går inte. Så jag försöker väl bara, jag tar bara ett steg tillbaka. Jag låter henne skrika klart. Sen tänker jag när hon lugnat ner sig att vi kan prata då. Och det var då även det kom fram med hennes tidigare relation. Att ja, men det var mitt fel att hon hade slagit till mig. Det var jag som hade försökt trycka ner henne precis som hennes ex-pojkvän då. Och då kom det fram att hon började berätta att hon har varit med om fysisk våld själv i relationen med hennes ex-pojkvän. Och att jag då var likadan som honom. Att jag försökte trycka ner henne. Det blev lite som att ja, men det blev mitt fel helt plötsligt. Och vi tappade fokus från egentligen det som jag ville ta upp med henne. Det var liksom som bortblåst. Nu handlade det om henne igen och att det var mitt fel. Och jag försökte väl egentligen bara förstå vad är det som har hänt tidigare då? Så jag försökte sätta mig in liksom. Men jag får aldrig riktigt svar på det utan bara att hon har varit med om saker och ting som hon inte vill prata vidare om. Och gör väl lite sig själv till offret här och kommer undan. Det tog väldigt lång tid för mig att släppa det. Jag var chockad i veckor där. Tänkte på vad är det egentligen som händer här nu? Det här är liksom en ny situation för mig. Jag har aldrig varit med om det tidigare. Försöker sätta mig in i vad hon har varit med om. Försöker nysta i det. Får aldrig något riktigt svar på det. Utan det är väl första riktiga situationen som händer. Jag skäms väl lite grann. Och berättar att hon har slagit mig här. Så att jag har väl egentligen bara nämnt för min mor där att. Vi har bråkat och men aldrig nämnt liksom att hon har slagit till mig.
Var det någon av grannarna som reagerade på de här skriken?
Nej, det var det väl egentligen inte. Utan jag var väl lite så här när det började skrikas i lägenheterna så kollade jag gärna ut innan jag gick ut liksom för att slippa möta grannarna. För att jag skämde så pass mycket. Så att det blev lite att hon tog kontrollen över mitt hem. Länge in i relationen så var hon alltid hos mig. Hon hade inte flyttat hem. Hon bodde hos sin syster och deras familj. Det visade sig att hon hade klippt kontakten med sin egen mor flera år sedan. Hade ingen kontakt med henne. Hon hade kontakt ibland med hennes far. Det var väldigt, jag skulle säga, destruktiv relation med hennes far. Det var liksom på hennes villkor och passade inte så klippte hon även den relationen tills han kom krypandes tillbaka till henne. Och det var väl även någonting som jag upplevde, att hon kunde klippa relationer. Det var liksom hur lätt för henne som helst att bara stänga av. Och när man kom krypandes tillbaka, ja men då var det inte hennes fel utan det var precis som att man erkände, ja men jag har gjort fel. Och det var väl så hon fick folk till att komma krypandes tillbaka och hon hade dem runt lillfingret.
Nu har det gått 5 månader. Vad händer efter den här första situationen?
Ja, det började trappas upp ganska ordentligt efter det. Man gick och tänkte ett tag, men nu har det varit bra alldeles för länge. Snart smäller det liksom. Och jag har en annan situation där. Egentligen vi var på en familjemiddag hos mig. Vi hade jätteroligt allihopa. Jag själv tyckte om att retas lite och putta på henne lite. Så att jag bara slängde ur mig att nej, men jag tyckte att en annan tjej, en kändis då var vacker. Och det var liksom, jag märkte på henne där och då att hon inte uppskattade det. Men jag tänkte, ja, men jag släpper det. Ingenting, hon var fortfarande närgången när vi var där och precis som en fasad att hon inför min familj, men allting är lugnt och hon är kärleksfull och hon liksom sitter nära mig, vill hålla i min hand och liknande. Men det är precis som när vi kommer in genom dörren så slår de. Och då minns jag att då bara for hon runt i lägenheten, kastar saker och hon sa att jag hade varit otrogen och att jag skulle gå till den här kändisen och liknande, vilket var helt bisarrt för mig. Men det var reaktionen jag fick för att jag sa att en annan kvinna var vacker. Och hon sulade saker efter mig och gick till attack, men jag avväpnade henne då. Hon kunde säga att jag var inte 5 kronor värd liksom. Jag var den värsta människan hon hade träffat. Jag var värre än hennes ex-pojkvän och liknande som hade utsett henne för allt detta som hon säger. Vilket där och då så sitter jag bara lugnt liksom och detta har jag varit med om nu innan. Liksom, det hjälper inte att skrika tillbaka. Alltså, det är bättre för mig att bara sitta här lugnt i båten liksom, tills hon har lugnat ner sig, tills hon har fått ut all sin ilska. Liksom. Och egentligen där och då så hon kastade saker efter mig. Minns jag har såna här marmorbrickor där hemma för underlägg till glasen. Hon sulade den som var, ja, men den var inte mer än en halv meter från mitt huvud. Hon kastade den efter mig då.
Och allt det här för att du då hade sagt i något sammanhang att du tyckte att någon kvinnlig kändis var snygg.
Ja, yeah. Allt detta. Och jag skrattade väl egentligen inombords för att jag förstod inte att det var sant liksom. Hur man kan bli så arg för detta. Men det blev.
Kom det tankar att jag borde göra slut med henne?
Nej, men hon gör ju ett bra intryck på min familj. Jag redan för de första dejterna förklarat för henne att min familj är viktigast av allt. Så ska vi ha en relation så behöver det fungera med familjen. Så att hon tog på det stora smilbandet och var alltid glad och väldigt generös. Köpte dyra fina viner och kom alltid glad och bjöd liksom. Så att hon hade en väldigt god status i min familj.
Vad händer efter det bråket och de attackerna i din lägenhet där?
Efter där så tänker jag väl att jag får prata med henne igen. Och hon ångrar sig och kör att det var fel av mig. Men det var fortfarande mitt fel. För att jag hade sagt att någon annan kvinnlig kändis då var snygg. Och det slutade alltid med våra tjafs och bråk att det var mitt fel. Och hon kunde tvista mina meningar på helt märkbara vis. Att tvista dem på sådant sätt som att jag la till ord i meningar så att det blev fel. Så att hon kunde beskylla mig för att vara otrogen. Det var liksom, hon började få mitt minne till att... Hon började få mig till att jag inte trodde på mitt eget minne. Om saker och ting. Och det kunde vara helt obetydelselösa meningar som hon bara tvistade till för att jag skulle se dålig ut. Och ibland så satt jag och tänkte på, ja, men det kanske jag har sagt. Men det är inget jag har minne av i alla fall. Och det var väldigt mycket att jag skulle varit otrogen. Det kunde vara till exempel att jag var på gymmet och tränade. Jag hade sagt att jag skulle komma hem en tid. Men kunde hon säga att jag, ja, men du skulle varit hemma för en timme sen. Då sa jag att du skulle komma hem den här tiden. Så började man tänka efter. Ja, det kanske jag har sagt, men ja, det är inget jag har minne av i alla fall. Så började hon direkt beskylla, ja, men vem är det du har varit med på gymmet? Hela tiden och till slut en gång så var hon så övertygande om att jag varit otrogen. Så att jag själv började tänka efter, men har jag varit otrogen? För mig själv en kort sekund. Och det är väl det som har satt mig ett stort avtryck på mig att hon kunde få mig och inte tro på mitt eget minne, utan jag tänkte att hon var så säker på att jag hade sagt saker och ting, så att det måste jag nog ha gjort. Nu är vi inne på ett halvår i relationen, så det går ju ganska snabbt från att det urartar till att det bara ökar stegvis. Och jag själv tänker väl där och då att det måste finnas en anledning till detta. Hon måste ju varit med om något fruktansvärt och inte haft någon trygg punkt, så jag tänker att men är jag bara den här lugna och trygga personen i hennes liv, så kommer jag hjälpa henne och försöka rädda henne från detta. Men det förstår jag sen att jag kommer aldrig kunna hjälpa henne.
Kom det tankar att jag borde göra slut med henne?
Absolut. Det var nära en gång, men när jag förklarade för henne att jag vill inte fortsätta, så då var det guld och gröna skogar igen liksom, och ung och dum som man är så trodde man ju på det. Ja, men nu ska det bli en förbättring här. Och då var det egentligen då som jag började tänka på, händer det en gång till? Händer det en gång till att hon tar emot eller tar till fysisk våld, så är det sista gången. Och det var egentligen ungefär, det var bra i 2 månader och sådär, förutom alla de här pikarna och liknande, men det var ingen fysisk våld. Det andra kunde jag ta, för jag kunde själv vara jävligt tillbaka liksom. Jag var inte den som satt lugnt och tyst i båten, utan jag tyckte själv om att retas lite. Men det var väl också ett sätt för mig att acceptera det hon gjorde. Att, då finns det ju en anledning till att hon beter sig som hon gör. Det började att hon flyttade min gräns för acceptans hela tiden. Och jag försökte förklara det genom egna förklaringar till varför hon beter sig som hon gjorde, istället för att hon själv fick stå till svars för det hon gjorde. Och ganska strax därefter, sista gången vi såg, så när det till slut, så hade hon varit ute med en väninna, jag hade varit och tränat. Jag kom hem, satt mig åt. Hon skulle komma hem till mig efter hon hade varit ute med sina väninnor. Hon ringer mig. Vi pratar i telefon, samtalet bryts. Hon ringer upp mig, jag ringer upp henne. Och när vi ringer varandra så blir det ju att samtalet kopplas ju ner igen. Jag försöker ringa tillbaka till varandra. Och till slut så ringer hon upp igen och då svarar jag. Och då får man att, vem är du med? Vem pratar du med? Okej. Okay. Nej, jag har inte pratat med någon, säger jag. Och hon kommer hem och beskyller mig för att vara otrogen igen. Och då börjar hela historien om på nytt, att hon tar till våld mot mig. Men det slutar där. Hon packar ihop sina saker. Jag har sagt det, jag orkar inte med. Hon plockar ihop alla sina saker där. Hon lämnar tillbaka saker och jag har gett henne som armband och liknande. Och där och då börjar jag ångra mig helt plötsligt. Men hon fortsätter att tragga om att jag är den värsta människan hon träffat. Jag är den äckligaste. Hon går fram och spottar mig i ansiktet flera gånger om. Och att jag är den vidriga som skriker. Hon har huvudet 2 centimeter från mitt ansikte och skriker mig rätt upp i ansiktet att jag är den äckligaste människan hon träffat. Spottar mig i ansiktet, river mig på kroppen. Jag puttar bort henne och försöker liksom undvika henne, men hon går på hela tiden. Till slut så säger jag liksom att när hon har packat ihop alla sina saker, hon vill inte gå därifrån. Hon sitter i hallen med alla sina saker och jag säger till henne, jag får köra dig hem. Jag vill inte att du tar dina saker härifrån liksom. Och jag vet inte vad som händer med henne när hon går ut genom dörren, var hon tar vägen. Det var väl lite av en säkerhet för mig också, att jag ville köra henne hem eller ringa efter någon som kan hämta henne. Det slutar egentligen med att vi blir vänner igen och börjar om på en ny kula.
Du säger att där och då så kände du att du började ångra dig.
Ja, men ångesten växer i mig. Jag är inte säker på mitt beslut. Är detta rätt? Där och då så har hon ju tagit över mitt liv, känns det som, att utan henne är jag ingenting. jag är inte värd någon mer än henne. Så hon har ju trampat på både min självrespekt och mitt självförtroende. Så att där och då får jag en ångest som växer i magen. Nu är på väg ut genom dörren. Och när hon lämnar tillbaka armband och liknande. Så att nej, jag tar tillbaka henne igen. Och sen hinner det inte gå mer än 3 veckor kanske. Innan du bryter ut igen. Och den gången är den sista gången vi ses. Det var en fredag jag skulle ut och äta med mina kollegor. Jag hade informerat henne tidigt om att jag nu ska ut och äta här med mina kollegor, så att jag kan inte träffas denna fredag, utan vi får i så fall ses lördag, söndag och något liknande. Vi skulle äta på en ganska fin restaurang med jobbet då. Och det ligger väldigt centralt i staden jag bor. Det är fint. Bra service. Och när egentligen under dagen på fredagen där, så hon vet att jag ska ut där och hon börjar redan skriva till mig. Hon kunde vara jättesnäll och söt ena sekunden, från att nästa sekund så då var jag inte värd någonting. Det var någonting som var fel, men det fanns liksom inget. Jag hade gett henne någon anledning till att bli arg eller sur och liknande. Men hon hittade hela tiden saker. Det kunde vara att jag inte hade svarat henne under dagen på en timme kanske. Vilket är helt ofattbart eftersom man arbetar. Och egentligen, jag försökte bara, men nu skiter jag i detta liksom. Nu, jag ska ut ikväll och du ska inte förstöra det liksom. Vi får ta detta någon annan dag liksom. Och det går väl egentligen några timmar och hon skriver liksom, vi skiter i detta. Vi vänner liksom. Jag struntade med den att jag sa ja, vi får ta det någon annan dag liksom. För att jag ska ut idag och ska ha kul med kollegorna. Och det var ingenting hon uppskattade att jag gjorde, för att hon kunde ju beskylla mig att jag skulle vara otrogen med kollegor och liknande. Så att det var ju en oro för henne. Hon var ju väldigt mycket hos mig. Hon sa att hon arbetade hemifrån, så arbetade hon för min lägenhet, säger hon. Så att hon var alltid hemma hos mig. Hon kunde liksom skicka väldigt utmanande bilder och videos. Och bara för att jag skulle komma hem och äta med henne på lunchen. Hon kunde skriva liksom, nu har jag gjort mat, jag har varit hämtat mat. Bara för att hon ville inte att jag skulle vara på jobbet runt kvinnorna på lunchen. Det kunde vara annars, stanna kvar på jobbet, så visste jag att då kommer hon skriva någonting. Vem är det du ligger med på jobbet liksom. Och så börjar karusellen på nytt och det tar hur mycket energi på en som helst. Man orkar inte till slut. Och egentligen därifrån så, jag tyckte själv det var mysigt att komma hem. Ha en glad flickvän. Så att det var inga problem för mig att komma hem. Men det jag inte förstod då var hon försökte isolera mig från mina vänner och kollegor.
Om vi går tillbaka till den här fredagskvällen när du ska ut och äta där med ditt jobb. Berätta vad som händer.
Jo, hon började skriva saker och ting. Att jag inte var 5 kronor värd liksom. Och till slut så tappar hon intresset där och fortsätter och tjabba. Utan hon släpper det. Jag släpper det, går ut och äter och har jätteroligt med mina vänner och kollegor. Vid kvällen avrundas, vi måste ut från restaurangen, vi har 9 och varpå jag säger till mina kollegor, vi går hem och fortsätter hos mig. Hon hade då sagt att hon skulle vara hemma hos sin familj, jag har familj ikväll och liknande. Men hon var då ute hos sina väninnor, vilket jag tyckte var jättekul för henne. Vi kommer hem, vi har jätteroligt hemma hos mig och jag har berättat för henne att nu kommer vi vara hemma hos. Måste du jättevälkommen och dina vänner också givetvis. Hon sa väl inte mer om det. Utan mitt under kvällen så Hon hade köpt någon flaska som stod som vi drack upp. Hon hade sett dig på någon bild jag hade skickat till henne. Så hon ringer mig fly förbannad från flaska som hon hade köpt. Och jag förklarar för henne, ja givetvis så ska jag sätta den. Det är inga problem. Så då går jag in och beställer en ny flaska till henne och skickar till henne här. Men hon lägger på luren örat på mig. Jag ringer upp henne och frågar, ska jag fråga liksom vad är detta nu? Liksom, vi kommer att ersätta den här flaskan. Det är inga problem. Du kan få 2-3 om du vill. Men hennes väninna svarar telefonen och säger att hon vill inte prata med dig just nu. Varpå jag, okej. Okay. Ja, jag fortsätter ha roligt liknande. Hon skriver till mig helt plötsligt någon timme efter och då är hon jätteglad igen. Hon bara, jag kommer hem och ikväll liksom. Ungefär en timme efter att alla mina kollegor gått hem och då är man ganska berusad. Jag ligger i sängen med fötterna i golvet för det snurrar ganska mycket. Inkommer hon stormandes genom dörren. Och jag tänker väl egentligen att med lite sprit i kroppen att men nu ska jag ge tillbaka lite. Så att jag frågar henne, vem är det du har varit otrogen med? Eftersom din väninna svarar i telefonen och inte du. Då går hennes temperament upp i varv och hon börjar direkt anklaga mig för saker och ting och beskylla mig. Och hon har en bil väntandes ute på gatan på henne som hon är redo att ta. Jag bara fortsätter och ligger egentligen i sängen med fötterna i golvet fortfarande. Och hon, till slut så tappar hon det fullständigt. Hon ställer sig över mig. Och matar slag i mitt ansikte. Jag ligger bara där och skrattar. Gör ingenting. Hon fortsätter slå. River mig på kroppen. Där då visste jag att nu är det slut. Och det var väl den reaktionen jag fick när jag skrattade. Liksom, att det var en lättnad. På något sätt. Och hon frågar varför jag skrattar. Hon blev ännu mer förbannad för att jag skrattar. Och jag förklarar för henne att nu är det slut. Nu har du gjort bort dig för sista gången. Och jag säger att nu har du slagit mig, jag har bevis. Jag tog upp kameran och började filma. Och hon direkt förstår vad hon har gjort. Så att hon bara skiftar totalt. Så nej, det är du som har slått mig, säger hon. Jag bara, jag har ju allt på film här nu. Du ser mitt ansikte och alla dina rivmärken på kroppen. Det enda du har är en bruten nagel. Så att hon går in på toaletten. Börjar skrika och slå sig själv i ansiktet. Jag tror på kameran igen till snabbt, men hon slutar ju direkt, givetvis. Hon går ut ifrån toaletten och fortsätter att anklaga mig för att ha slått henne. Och skriker liksom, och grannarna hör, men där och då. Jag struntar i det. Utan det enda jag tänker på, jag måste filma. För någonstans i bakhuvudet så, från att vara berusad till att vakna så klart som jag gjorde liksom. Och förstod egentligen allting som hände. Jag tror det var allt adrenalin som kom in i kroppen som gjorde att jag vaknade till. Och jag tänker bara för mig själv, jag måste filma, jag måste filma. För att hon kommer säga att jag har slagit henne. Hon börjar skrika och kasta runt saker och ting. Jag fortsätter och jag går runt. Jag försöker pressa henne för att hon ska fortsätta slå mig. Så att jag har ännu mer bevis. Och hon fattar att jag försöker pressa fram detta. Så att hon gör ju inte, hon slår mig inte någon gång till där. Jag säger till henne saker, jag maler ner henne att ja, men du har aldrig varit, du säger att du älskar mig men du fortsätter att slå mig. Och säger till henne att hon, det har aldrig varit riktig kärlek från hennes sida. Varpå det hon vänder och tvistar det till att ja, men jag, det enda jag har gjort är att älska dig, jag har varit här hemma hos dig. När du har varit på jobbet hela tiden. Jag fixar och donar här hemma. Och jag menar på att ja, men det är för din egen skull. Det är inte för min. Hon. Till slut så säger jag till henne att någonting som jag såg i hennes ögon att hon stängde av fullständigt. Det är när jag säger till henne att, eller frågar henne om hon slog sig själv med sitt ex också, om det var det som hände. Och då ser jag hennes blick att det var en väldigt öm punkt, så att hon stängde av fullständigt. Jag fick inte kontakt med henne. Tidigare hon i alla fall gett respons på det jag hade sagt. Nu var det liksom som att prata med en vägg. Och egentligen då till slut så reser hon sig upp från sängen. Går in i köket. Och tar upp den största kökskniven hon kan hitta. Jag kollar på henne och ser bara hennes blick. Hon är iskall i blicken. Det är liksom, det finns ingen där. Så att jag börjar få gåshud på armarna och tänker, men backar jag nu så kommer hon ha kontroll på mig igen. Så att jag går på henne ännu hårdare. Och skriker henne i ansiktet att hon ska sticka med kniven. Och det är precis som att då slår hon om. För att jag har tagit upp kameran nu igen. Så nej, jag ska bara skära lite grönsaker. Så att jag blir helt mållös.
Var det som en försvarsmekanism för att säga det till henne? Yeah. Stick mig med kniven.
Ja, jag tänkte där att men går inte jag på henne nu? Så tappar jag kontrollen på situationen. Fullständigt. Och det är det hon som stör mig. Men när hon säger att hon ska skära grönsaker, ja, men då är klockan liksom 2:15 på natten. Och jag blir helt mållös. Jag börjar skratta. Så jag bara, ska du skära grönsaker nu klockan 2:15 på natten? Hon bara, ja. Och så började hon skära upp gurka liksom, och satte sig i min säng. Cool, lugn och liksom ville dra mig armen för att sätta mig ner i sängen så vi kunde prata lugnt. Och jag tillåter mig inte att sätta mig ner där, utan jag förklarar för henne att men du är ju psykiskt sjuk. Det var så tvära kast i hennes beteende hela tiden under det här bråket. Att, alltså, från att vara helt galen till att slå sig själv, till att ta upp kniv, till att skära grönsaker, till att sätta sig lugnt på sängen och vilja reda ut saker och ting. Alltså det var så extrema kast. Och, så att jag blev knäpp där och då. Jag förstod inte. Så att jag sa till henne, men jag kommer polisanmäla dig. Nu har jag bevis på alltihopa. Jag kommer polisanmäla dig. Du kommer aldrig kunna ta upp caset med ditt ex igen i rätten. Du är körd. Du har ingenting att hämta. Och där och då så tar hon upp telefonen och jag tar upp min telefon. Istället för att jag skulle ringa till polisen så ringde jag till min mor som bor kanske 500 meter ifrån. Och att han ska komma och hämta henne och saker och ting har hänt och hon vill inte prata om det. Och det får man ju tänka på, men är det en sån relation hon har med sin familj och alla dem har hon sina fingrar? Hon behöver bara göra till rösten lite så kommer de. Till slut så kommer min mamma in. Och direkt när min flickvän då, ex-flickvän, ser min mamma så hör jag bara och säger nej, nej, nej. Det är precis som att där och då förstår hon. Att hennes sista hopp med att polisen skulle komma, hon hade kunnat ljuga och liknande, är ganska mycket större än henne. Att det var jag som skulle ta till fysiskt våld. Så att där och då förstår hon lite att ja, men det finns ingenting mer att hämta. Nu finns det liksom ingenting. För hon har haft en väldigt bra fasad mot min familj. Och hon vet att det har varit viktigt för mig. Och när detta då skulle hända, då vet hon ju sen innan att hon skiter och säger med min familj. Det finns ingenting att hämta då. Och när hon har gjort bort sig så pass mycket som hon har gjort och att min mor då kommer in i rummet och ser vad som har hänt, då förstår hon ju så att det går inte. Och min mamma tar kontroll över situationen med henne. Försöker packa ihop alla hennes saker så att hon kan komma därifrån. Hennes bror kommer och hämtar henne. Och därifrån var det sista gången vi sågs.
Försöker hon kontakta dig på något sätt?
Det vet jag inte, eftersom jag blockar henne överallt. Det var det första, så fort hon kom ut genom dörren så var det första jag gjorde.
Funkade det med nollkontakt?
Jag skulle säga att nollkontakt är det enda som hjälper. jag hade väldigt mycket frågor som jag har besvarat. För att vi pratade ofta om att vi skulle flytta ihop. Vi pratade även om barn och liknande. Men det var alltid som att det fanns en anledning till varför det inte hände. Och det skulle komma visa sig när hon hade lämnat rummet, så packade mamma ihop en sak, för jag ville inte röra det. Och där i min byrå ligger där en hög med papper från myndigheterna. Hon sitter fast hos kronofogden på ganska mycket pengar. Och då börjar jag tänka tillbaka, men hon har beställt väldigt mycket hudvård, väldigt mycket hårprodukter hem till mig, stora paket. Och jag har väl egentligen inte tänkt, det kanske är normalt att kvinnor och tjejer beställer hem så mycket. Jag har ingen aning. Men det var, där låg liksom opackade paket i min garderob för flera tusentals kronor som man inte ens hade öppnat. Hon måste ju finansiera hennes yttre. Det är väldigt mycket att hon såg så väldigt bra ut och proper. Det var ju hela hennes fasad. Att hon skulle vara väldigt fin utåt.
Hur förändrades du som person om du skulle jämföra med hur du var innan du träffade henne och den hon lämnade dig som?
Den personen hon lämnade mig som var, fastän att det var sista gången jag ville se henne, så ville jag ha tillbaka henne. Jag liksom kände, men vem ska jag ha om jag inte ska ha henne? Jag var liksom inte värd mer än så. Det var liksom, det var lite mitt fel, kände jag. Att jag inte kunde hjälpa henne på något sätt. Och det var väl det som gjorde mest ont i mig, att jag tyckte synd om henne. Hur kan en tjej som är så ung, att det kan vara så mycket problem. Både ekonomiskt och familjemässigt och hur hon beter sig mot andra människor. Det är väl fortfarande svårt för mig att förstå idag, och det tog väldigt lång tid för mig att få besvara dessa frågorna. Jag träffade även en psykolog som försökte hjälpa mig. Och fick väl egentligen bra verktyg från honom som har hjälpt mig mycket. Men jag har mycket att tacka på den för. Där jag egentligen inte visste vad. Eller som har gett mig mycket svar på obesvarade frågor som jag aldrig kommer att få. Hade fått svar på annars. Och det har hjälpt mig i processen att. Jag menar inte kontakta henne eller låta henne kontakta mig. För jag känner att skulle hon kontakta mig och lova guld och gröna skogar, så vet jag inte om jag hade suttit här igen. Och tagit tillbaka henne. Idag mår jag väldigt bra. Men samtidigt så går det givetvis stunder när jag tänker på henne. Och det är väldigt lätt för mig att tänka tillbaka på vår första tiden vi såg, när allting var väldigt bra. Jag har svårt för att se tillbaka på de här stunderna när det urartar. Och det var egentligen det som höll mig fast också under relationen. Ja, men det kommer ju bli bra igen. Det var ju bra innan. Bara jag ändrar på mig lite så att hon är nöjd, ja, men då har vi det jättebra.
Till de som lyssnar här på ditt avsnitt, vad vill du säga till dem?
Det jag vill säga till dem är att våga ta hjälp. Av nära och kära. Och även kanske professionellt. Till att reda ut detta. För att hade inte jag haft min familj och fått den hjälpen professionellt, så hade jag nu fallit tillbaka. Och jag kämpar in idag med att inte falla tillbaka.
Mikael Larsen, du är relationsexpert, och Simons berättelse här. Vad tänker du?
Stackars unga man, tänker jag, det första jag tänker. Han blir blixtsnabbt förälskad, återigen i de andra berättelserna, blixtsnabbt förälskad. Hon är svartsjuk, den här kvinnan. Anklagar honom för allt möjligt. Och han vill ju vara den härliga, snälla, fina pojkvännen, för han är kär, så han går med på en hel del saker. Så att återigen, det går snabbt och förälskelsehormonerna i hjärnan, i våra kroppar, gör det destruktiva jobbet, även om det är underbart med förälskelse, men det gör också att vi ser inte klart. Och det här är en extremt instabil kvinna, kastar saker, hotar med kökskniv och annat. Alltså det här är en psykiskt oerhört instabil person.
Hon verkar också väldigt medveten om det hon gör, för att hon kan ju behärska sig i situationer, till exempel när de är med hans familj. Då ska hon visa sig, så hon är väldigt manipulativ, för då visar hon sig från sin bästa sida.
Mm, för då får egot en kick av att se att andra tycker om henne, men det är inte någon åskådare förutom honom, då kommer det andra fram också. Det är som att hon har två olika personligheter. Jag tror han pratar om att hon i början av din intervju med honom, att hon lös upp ett rum när hon kom in och hon var änglalik eller något liknande, om jag inte minns fel. Och det är också en sån grej som gör att det låter som att det är en dubbelnatur här.
Ser du några typiska liksom drag i hennes personlighet, om du skulle säga psykopatiska eller narcissistiska drag?
Jag vet inte riktigt, men det är, jag faktiskt först jag tänker på det är borderline-personlighet. Det andra, i och med att det är så extremt tvära kast. Men visst, du kan ha flera olika benämningar på det. Du kan både vara psykopat, narcissist och borderline. Alltså allt kan pågå i en enda sörja hela tiden i vissa personer.
Och resultatet är ändå att han blir ju otroligt nedbruten psykiskt, fysiskt och otroligt manipulerad, tvivlar på sin egen...
Och attackeras för att han är sämre än hennes tidigare pojkvänner och kan inte göra någonting rätt egentligen. Och allting, jag menar, den här, när han ska ut med sina kollegor och äta och hur det spårar ur, hur hon manipulerar honom genom att försöka isolera honom från andra sammanhang. För att ofta orkar man inte kämpa emot när man är i ett sånt här förhållande. Man börjar lägga ner saker som man vill göra för att man orkar inte ta konflikten som uppstår. Så det är effektivt på ett väldigt destruktivt sätt.
Precis, och de här tvära kasten, till exempel ta upp kniven, slåss, hota och sen plötsligt skära gurka där 2 på natten och sitta lugn i sängen. Och nu ska vi prata om det här, precis som...
Det är som hämtat ur en skräckfilm eller som en obehaglig thriller, verkligen.
Och jag tänker också hur hon då försöker få honom att tvivla på sitt omdöme och förmåga. Att hon försöker intala honom, du har varit otrogen. Och att han till slut funderar, jag kanske var otrogen på gymmet, men det är ingenting jag kommer ihåg. Det är väldigt skrämmande.
Men så är det ju som egentligen som med propaganda och viss reklam, när du upprepar det tillräckligt många gånger så blir det ju sanningen. Så att säga. Det är precis detta han är utsatt för. Han psyket orkar inte skydda sig hur länge som helst mot angrepp. Så till slut så, okej, nej, det är väl så då.
Han träffar ju den här tjejen på dejtingappen Tinder.
Det är en del berättelser där de har mötts där.
Ja, men verkligen. Och jag tänkte också, det som är intressant är, vad bör man se upp för när man just dejtar folk på de här apparna?
Man bör framförallt se upp för sina egna känslor som man får för någon. För det är ofta den starkaste fienden i början. Därför att när man känner väldigt starkt för någon så är det ofta ett varningstecken. Så att det alltid man kan möta sitt livs kärlek på Tinder eller vad det nu än är. Och att det kan bli fantastiskt. Men när vi har starka känslor, så, och jag kommer ofta tillbaka till det under vår intervju, det är att vi motarbetar vår egen hälsa genom de här starka romantiska eller sexuella eller känslor av att fascineras av en annan människa. Och det gör också oss väldigt, vi blir fartblinda helt enkelt. Så att se upp för hur du själv blir.
I slutet så säger Simon att han än idag kämpar med att inte falla tillbaks. Och men han fortsätter att hålla sig till det här nollkontakt. Och det här är väl ändå någonting som du också verkligen trycker på.
noll kontakt är, har räddat många människor. För att de här destruktiva beteenden i en själv, alltså när man går tillbaka, de mattas av när du lär dig själv att du faktiskt kan avstå att ta, svara på meddelandet eller själv ta kontakt. Så du lär psyket att okej, jag hanterar det, då blir det lite lättare att hantera det nästa gång och nästa gång. Så det är som en muskel som du tränar upp att motstå kontakt. Sen är det annat, det är mycket mer komplext när man har barn med någon, men det är en annan berättelse, kan vi ta ett annat avsnitt.
Och vill man lyssna på ett liknande avsnitt så lyssna då på avsnitt 8 i säsong 1 där Tom berättar sin historia om en tjej som han var ihop med som var narcissist. I nästa avsnitt så möter vi Mikael Larsen och klienten Jasmin som får hjälp med hur hon ska lämna en destruktiv relation som hon sitter fast i. Och alla avsnitt finns nu ute på Podplay där du kan lyssna på hela säsongen i din egen takt.
Podplay.